Hejsan och välkomna till kursen i geometri och den här första föreläsningen. Först lite bakgrund. Ja, geometri, det kommer ju från grekiskan och översätter vi det ordagrant så blir det ju jordmätning. Och det var mycket så det började en gång i tiden när de första bondekulturerna uppstod för cirka 10 000 år sedan vid de stora floderna Eufrat, Tigris och Nilen och även borta i Indien och Kina också. Men man kan ju förstå att just när bondekulturerna uppstår så ökar också behovet av geometri, att kunna mäta arier och längder och volymer och sånt. Den grekiska matematiken, den blomstrade från 600 före Kristus till cirka 400 efter. Och där finns ju många förknippat med många stora matematiker som Euklides, Pythagoras, Arkimedes och många fler. Och i kapitel 2 i den här kursen, Anders Tengstrands bok, ska vi titta mycket på den så kallade euklidiska geometrin. Man var väldigt noga och gick systematiskt tillväga för att när man bevisade saker. Och sen tar det ny fart i Europa från ungefär 1600-talet och framåt, och där har man tittat på andra sorters geometrier som till exempel projektiv, hyperbolisk och fraktal geometri. Och det ska vi titta på i andra halvan av den här kursen. Men redan här kapitel 1 så kommer vi möta lite om den sveriska geometrin. Vi lever ju på ett klot, som ni vet, och där blir geometrin lite annorlunda. Men låt oss ge oss in på kapitel 1, och jag tar några exempel här som är från boken. Och det börjar med längden, hur man mäter längder. Första exemplet, vi står vid kusten, du står vid punkten A där i min figur och du ska avgöra avståndet ut till ett skepp S. Och hur ska du göra det? Kan du stå på land och räkna ut hur långt det är ut till S? Ja, du skapar en ny triangel, eller du skapat en ny triangel här. Och det gör du på så tillvida att du går stegar upp en sträcka B, upp till punkt B där i min figur. Sätter ner en rejäl pinne där. Och sen går du lika långt till en punkt C. AB ska vara lika med BC. Och därifrån går du rakt in mot land, alltså vinkelrätt mot kustlinjen. Och hur långt då? Jo, tills du kommer till en punkt P som är sådan att skeppet som ligger för ankar, då kan vi tänka oss, och den där käppen du hade sagt ner och där du står nu i P, där är i rätt linje. De ligger i rätt linje, de tre punkterna. Och då har vi konstruerat en triangel BCP som är, som man säger, kongruent med triangeln ABS. Och detta beror på att vinklarna ABS och CBP är lika. Jag kallar dem vinklarna V, där sätter beteckningen V i figuren. Och så är ju också AB lika med BC. Vi stegade upp lika långt. Och då kongruent, det betyder ju då att man kan ta den ena, som man tänker sig som två pusselbitar, ta den ena triangeln och vrida och vända på den så att den ligger över, täcker precis den andra triangeln. Och ja, du kanske ska, ibland när du lyssnar på mig här så ska du nog stanna i uppspelningen och ta dig en funderare på saker och ting här. Är de här nu verkligen kongruenta? Hur kan man veta det? Vi kommer tillbaks till sådana saker i kapitel 2. Bara för att är de där två vinklarna lika? Ja, det kan vi nog förstå. Men är alla vinklarna då lika i de där två trianglarna? Här är också en viktig sak med geometri när man attackerar ett problem. Att rita en figur. Man ska inte vara rädd för att rita upp en figur. Man ska inte vara rädd för att döpa punkter, använda beteckningar här. Bokstäver, använder stora bokstäver för olika punkter. Det är bra när man resonerar kring ett problem. Så ta för vana det att rita upp en figur och en snygg figur och inför beteckningar på olika saker och ting. Ja, då vänder vi blad. Poängen med hela den här konstruktionen var ju att vi förstår att AS är lika med CP. Så istället för att mäta AS kan vi mäta CP, den sträckan. Ja, på sidan 2 så har jag två beteckningar som jag ibland kommer att använda för olika, som finns i böcker också. Och till exempel för triangeln ABS så skriver jag bara en triangel framför oss, och så menar jag med det ABS på det sättet. Och för vinkel, då så sätter jag en sån liten hake där, ABS, för vinkeln ABS. Och det betyder ju att det är det som står i mitten där, B, det är den punkten som är hörnet. Och AB och BS är strålarna ut från B. Och så ska vi mäta den vinkeln då. Exempel 2, nästa exempel, det handlar om likformighet i trianglar. Då är de inte kongruenta, men de har samma form. Vi kan lägga dem i den ena i en kopieringsapparat och förminska eller förstora. Och sen kan vi, så då, efter den förstoringen eller förminskningen, då kommer de att vara kongruenta. Men här är det alltså likformighet. Och tänk dig att du har ett stort högt föremål, DE, som du undrar hur högt det är. Du kan inte klättra upp med ett måttband direkt. Men solen lyser snett in, det är kanske på eftermiddagen. Ni ser pilarna där, så det ska vara solstråle. Går från E ner till marken vid A. Så skuggan av det höga föremålet, det är alltså sträckan AD. Och den kan vi mäta. Och sen vet vi då att ett föremål som är 2 meter, det är det från C till B, ger en skugga som är 3 längdenheter, A till B. Och då är de där två trianglarna, A, C, B och A, D, E, de är ju då som man säger likformiga. Alla vinklarna i de här två trianglarna är de samma. Så med en enkel proportionalitet så får vi då fram att x är lika med 7. Den höjden måste vara 7. En viktig sats i geometrin är ju Pythagoras sats som du säkert känner till. Det handlar alltså om rätvinkliga trianglar och där hypotenusan är vi kallar för C och kateterna för A och B. Och då gäller alltså att C kvadrat är lika med A kvadrat plus B kvadrat. Pythagoras, han levde ungefär 600 före Kristus, men den här satsen, det här var känt sedan långt tidigare. Men kanske var det som så att Pythagoras var den första som bevisade det. Här på slutet av sidan 2, nästa sida, så gör jag en liten utläggning om någonting som du kanske inte har hört talas om, men det är som så att på de här gamla grekerna var då intresserade av att finna ett gemensamt mått för två streckor, men så kom det som en chock för dem att sidan och diagonalen i en kvadrat kan inte ha ett gemensamt mått. Det var chockerande för dem. Och jag har en utläggning där på nästa sida om detta, sidan 3. Så nu får du vända blad där till sidan 3. Här har jag ritat upp en kvadrat, en halv kvadrat förresten, med sidan 1. Och då har ju vi modern beteckning för diagonalens längd är ju roten ur 2. 1 plus 1 i kvadrat. 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat är 2 och då säger vi att det tal som när vi kvadrerar och får en 2, det betecknar vi för roten ur 2. Och här har jag provat då, visa vad det här handlar om, att jag provar med ett litet mått som är en åttondel av hela sträckan. Och det är mitt Q och i mitt lilla exempel här med punkterna i figuren. Och på katetern där så går det ju in 8 sådana små bitar. 1 är lika med 8 gånger en åttondel. Och så kunde man ju försöka få in det då på diagonalen och få in, passa in, går det in ett antal p sådana små måttstockar där. Ja, om man räknar dem så blir det väl 11 stycken hela, men det kommer fela lite, det går inte in riktigt, det går inte in 11, det blir lite över det. Och roten ur 2 är alltså skilt från 11 och åttondelar. Men man kanske kunde ta en lite mindre måttstock då och då kanske det skulle funka. Och säg att man får då få in p stycken sådana måttstockar där på diagonalen. P och q är heltal här, va? Kom ihåg det. Då får vi i så fall efter lite algebra att i så fall måste pi i kvadrat vara lika med 2 gånger q i kvadrat. Och vi tänker oss ju också att p och q inte har några gemensamma faktorer. De har vi dividerat bort. Det finns då, visar sig, lite talteori här, där får ni titta i boken. Det finns inga heltal p och q som uppfyller detta. Man resonerar så här, det står en tvåa där, ja det betyder att pi kvadrat måste vara ett jämnt tal. Men tänker man lite på hur med primtal och sånt så inser man att också pi måste vara jämnt. Och då följer det att också att q måste vara ett jämnt tal. Och det strider ju mot grundantagandet för vi antog att vi hade dividerat bort sådana gemensamma faktorer där. Och detta var som sagt en chock för Pythagoras och hans lärjungar. Och jag hittar på det här ett litet uttalande av Pythagoras. Det är kanske helt ohistoriskt, men jag tror lite det var så här att man var för lite förundrad över talen och kanske blev det då det som ledde till att man ville ha mer en säker grund i geometrin. Så att kanske kan detta förklara det stora intresset för geometri som sen följde i Grekland. Ja. Det var min tanke där. Vi går vidare till nästa avsnitt i boken och det är om vinklar. Och här har jag då ritat upp en cirkel med radien 1 och då blir ju diametern 2. Och då är det ju som så, visar det sig att för alla cirklar så är omkretsen dividerat med diametern. Det blir alltid samma tal. Och den kvoten blir alltid densamma och det betecknar vi med en grekisk bokstav pi. Och det visar sig bli 3,1416 någonting. Och just det. Och det där värdet på pi kan man ju då få genom att dela in den här cirkeln i tårtbitar och mäta triangulära tårtbitar och mäta de sträckorna där. Och gör man finare och finare indelning så kommer man få ett bättre och bättre värde på pi. Det är idén. Ursäkta. Jag har också ritat ut en kåda där. Som går från två punkter mellan, alltså en kårda det är en linje inne i cirkeln som går mellan två punkter på periferin, från B till A. Så diameter är ju en specialfall av en kårda, nämligen när man går genom centrum, men annars så kallas det för en kårda. Man kan ju undra hur stor bågen är, eller båglängden där mellan B och A längs cirkeln. Det vanliga är ju att man delar in cirkeln i 360 lika stora delar och så pratar man om grader. Men vi kan ju också få ett mått på den där vinkeln BOA, den som är betecknad med V där figuren, genom att mäta den bågens längd. Det är ju också ett vinkelmått. Och sambandet mellan de här är ju att V genom 360 gånger omkretset 2 pi, det ger bågens längd B. Ja, jag lägger in en punkt där också på mitten på den sträckan AB och den betecknar jag C. Med C. Ja, nästa sida, sidan 4 i mina anteckningar, så ser vi ju alltså då att B, ja som jag skriver den, B är också ett mått på den där vinkeln AOB. Och sen leder detta oss in lite till, leder oss in till trigonometri. Ja. Förr i tiden så tabellerade man hur lång är den där kårdan om medelpunktsvinkeln är V. Så det var man intresserad av i många sammanhang. Och det är vi också. Det är bara det att i gymnasiekurser och så vidare så tabellerar vi istället sträckan BC. Och halva den där kårdans längd. Och säger vi ju, det är ju sinus för V halva, alltså halva vinkeln. Och den andra sträckan OC, den kallar vi ju för cosinus för V halva. När jag gick i gymnasiet för länge sedan, då satt man med tabellverk och för en given vinkel försöka få ut den där sträckan. Nu slår vi det på vår miniräknare. Sinus och kosinus, de kallas ju för trigonometriska funktioner och trigonometri betyder triangelmätning. En väldigt vanlig känd sats som du säkert har använt många gånger är ju att vinkelsumman i en triangel är två räta, alltså 180 grader. Eller som vi då säger i radianer, pi radian. Sa jag det? Radianer är ju bågmåttet då. Bågens längd. Får en liten aptitretare för det som kommer i kapitel 2, så kan jag berätta att den där satsen då, vinkelsumman i en triangel är två räta. Det är Euklides 32:a sats. Han gick nog grundligt tillväga. För att bevisa denna var han tvungen att bevisa 31 en andra satser innan dess. Och hur gick han tillväga? Jo, jag har ju ritat upp en triangel i min figur där på sidan 4, A, B, C. Och märkt ut de där vinklarna där då, U, V och W. Sen har jag dragit två räta linjer. En genom AB då, den är lite sträckad där. Sen drog jag genom C, det hörnet, en linje som är parallell med den där genom AB. Och så har jag satt ut två punkter P och Q på den. Nu är det som så att vinklarna CAB och ACP, de kallas ju alternatvinklar. Och det gör de ABC och BCQ också. Och så är det som så att om de där, och det är Euklides 29:e sats, att om de där nu är parallella, vilket vi har valt här, vi har parallella linjer där, då är de här alternatvinklarna lika. Och det har jag redan satt ut där i figuren. U där nere och U där uppe. V där nere och V där uppe. Och då ser vi ju direkt att U plus W plus V är två räta. För det är ju, vi går ju bara längs linjen där va. Så att U plus V plus W är två räta. Ja, det där ska vi prata mer om i kapitel 2. Men det är ett fantastiskt arbete han gjorde i Euklides där. Att systematiskt gå tillväga när han bevisade detta. Det är lätt att han ramlar in i galet tunna här, till exempel att man vill visa det här genom att utnyttja det här då att vinkelsumman i en triangel är två räta. Men det får man ju inte använda för det är det man ska bevisa, va? Så man måste vara väldigt försiktig. Så där, då vänder vi blad. Och jag ger två viktiga satser om trianglar. Det finns två viktiga. De kallas för sinussatsen och kosinussatsen. Och de är bevisade i boken. Jag tar inte upp dem här nu i min inspelning. Jag bara talar om att vi har då en triangel med A betecknar också här, stora bokstäver betecknar här också vinklarna. Det gör Tengstrand också i sin bok. Och små bokstäver är sidlängder. Och då har vi för en triangel där att sinus står för vinkeln A genom sidan A är lika med sinus för vinkeln B genom B är lika med sinus för vinkeln C genom C. Det är sinussatsen. Och den är inte så svår att bevisa. Och kosinussatsen är, kan man säga, en utvidgning av Pythagoras sats. För om den där vinkeln C hade varit rätt, ja nu är kosinus för 90 grader ju 0. Och då får vi ju precis Pythagoras sats. Så det är sinus, kosinussatsen där. Två mycket användbara satser när man ska lösa geometriska problem. Vi avslutar det här avsnittet med ett problem från boken. Jag har tittat på nummer 8 i kapitel 1. Och då är det som så att vi vill mäta ett avstånd från en punkt A till en punkt B. Men av olika skäl så kan vi inte mäta det direkt, utan vi får ta en omväg här till B. Vi viker av 50 grader från B norrut så att säga, uppåt i figuren, och går 150 meter. Och där sätter vi ner, eller markerar vi en punkt P. Sen tar vi en ny stig. Vi viker av 20 grader från den riktningen vi har och går 50 meter till. Då kommer vi till en punkt Q. Sen kommer det en ny stig och då viker vi av 40 grader från den kursen vi hade nu, den riktningen vi hade nu. Och den stigen leder direkt till B. Kan vi utifrån den information vi har fått här kan vi från denna all den information vi har, tala om hur lång sträckan AB är? Ja, nu kan du säga det här, ja, jag kan rita upp en bra figur och mäta. Och visst, du behöver en gradskiva och du kan få ett bra värde, men kan vi göra något mer exakt? Jag ska först och främst säga det att jag hade ingen gradskiva när jag ritade den här figuren, så den här figuren är inte riktigt korrekt. AB är faktiskt mycket längre än vad det ser ut här. Jag har missat lite med mina vinklar och det hade du också säkert gjort. Och det ska man ju vara medveten om, man var lite kritisk. Att figuren kanske inte är perfekt. Så då ska man nog lita mer på sina siffror än figuren. Ja, nu tycker jag du absolut ska stanna den här och lyssna på mig och ta dig en rejäl funderare. Detta är inget jättelätt problem. Man får gå systematiskt tillväga, försöka hitta en strategi. Försöka hitta en strategi och gå systematiskt tillväga. Lycka till! På nästa sida så har jag lite kommentarer och hur du kan gå väga. Ja, vad tyckte du om problemet? Tyckte du det var svårt? Min strategi här för att lösa det här, det var att jag tänkte mig att man skulle projicera ner de där tre sträckorna. AP, PQ och BQ på AB-axeln. Det kan jag ju använda med hjälp av trigonometrin då, kosinus. Kom ihåg det, i en triangel är ju kosinus närstående kateter genom hypotenusa. Kosinus för vinkeln är närstående kateter genom hypotenusa. Tror jag du känner till. Så på sidan 6 där då så skriver jag upp nu då AB lika med AP gånger kosinus för 50 grader. PQ gånger kosinus för U. Jag ska snart tala om vad U är. Och BQ gånger kosinus V. Det måste vara lika med AB. Vad känner vi till? AP 150, det fick vi reda på i uppgiften. PQ är 50, lika så. U påstår jag är 30 grader. Och därför har jag förklarat där i min figur där. Jag har gjort en liten förstoring kring punkten P där. Så U måste vara 30 grader. Vinkeln V, det är just den här som jag kallar ABR. Jag införde ju i min figur där också en punkt R. Den tyckte jag var lämplig. Och sen är då, och den vet vi ju inte. V vet vi inte. Och vi vet inte BQ heller. Så de måste vi få fram. Och då, bara vi klarar det, då är vi ju färdiga. Och då tänker jag mig att jag studerar den där lilla triangeln PRQ. Här har jag lite frågor till dig så du får fylla i det här. Vad är vinkeln PRQ? Hur lång är sidan PR? Det går att få reda på. Då kan vi klara av att få ut den där vinkeln V. Ja, det var ju bra. Och då kan vi få fram sträckan BR. Ja, då får du använda. Vad har vi att använda här? Vad är det jag använder? Jo, vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Jag använder kosinussatsen, kanske. Nej, den har jag nog inte använt här denna gången, men den kan ju komma till användning. Och framförallt använder jag här sinussatsen, som vi hade pratat om tidigare. Jaha, BR har vi fått fram då, förhoppningsvis. Kan vi säga vad RQ är? Ja, i så fall om vi kan få fram RQ också. Ja, det är bara en liten subtraktion där, så får vi fram sidan BQ. Och i så fall skulle ju allt vara klart. Och jag får in med mina siffror så får jag att detta, om jag avrundar till helt antal meter, så får jag 933 meter för den där sträckan AB. Så min figur där var lite taskig. Den där var den, men jag hade ju ingen gradskiva. Ja, där fick vi ett exempel på ett geometriskt problem. I nästa avsnitt, vi är inte färdiga med kapitel 1, i nästa inspelning så ska jag prata om arier och volymer och lite också om sfärisk geometri. Hej så länge!